Vi spanar efter de brännande frågorna och hetaste trenderna just nu. Vad gör Trumps comeback, AI och människans problematiska relation till djur och natur med filosofin? Det här är Filosofiska rummet med ett finger i luften för 2025. Och i Filosofiska rummet tittar vi filosoferna Cecilia Sjöholm, Karim Jebari och Johan Brännmark. Välkomna hit.
Tack.
Tack.
Och välkomna alla lyssnare. Idag tar vi tempen på filosofin när vi precis är inne i ett nytt år och har lämnat ett gammalt bakom oss. Vad kommer vara mest spännande för dig som filosof att följa under det här året som ju har tagit sina första stapplande steg, Cecilia?
Jag engagerar mig ganska mycket i frågan om relationen till naturen, alltså den mänskliga relationen till naturen. Och för mig är kanske det mest intressanta att se hur det här utvecklas i filosofin. Det är ju fortfarande ett ganska nytt fält, men jag tycker att man kan se hur det expanderar och kanske också mer och mer kommit att bli politiskt.
Mm-hmm. Karim?
Så dels är ju frågan om demokrati och det som kallas då för democratic backsliding, alltså att tillbakagången, är ju någonting som har diskuterats och förmodligen kommer fortsätta diskuteras ganska mycket inom filosofi och politisk teori. Och dels också utvecklingen inom AI. Och där har det ju varit många som spekulerat om hur utvecklingen kommer att se ut. Men jag tror att den tekniska utvecklingen kommer kunna ge en riktning i hur det kommer att se ut längre i framtiden.
Mm. Johan, vad säger du? Vad är mest spännande för dig att följa?
Ja, men jag ser inom filosofisen och det jag ser som är spännande är framväxten av det som ibland kallas för icke-ideal filosofi. Och det är en inriktning av det som ofta kallas analytisk filosofi, där i den här icke-ideala filosofin så släpper man lite det här med att arbeta med väldigt abstrakt idealiserade modeller och fokusera på hur rationella agenter skulle bete sig, utan mer faktiskt tar in att de agenter som faktiskt finns här i världen, det är människor, och människor är mycket mer än bara agenter. De har känsloliv, de har olika egenheter, de har kroppar, de är situerade i sociala sammanhang. Och det här är saker som den analytiska filosofin historiskt sett haft en tendens att abstrahera från, men där det är rätt mycket spännande utveckling nu inom den här icke-ideala filosofin, och där man liksom börjar ta in de här sakerna. Det är väl partiskt med att jag själv arbetar inom den typen av filosofi, men det är något som gör att jag, åtminstone inom filosofiskt, så ser jag ganska, ganska positivt på de utvecklingar som sker nu.
Och vi kommer återkomma till allt det här, för vi har ju bett er tre ta med er då heta frågor och spännande tänkare och nya böcker för 2025, och en del som ni tar med från 2024. Och en fråga som finns med på era listor och som ju Karim tog upp är demokratin. Och när vi spelar in det här så ska snart Donald Trump installeras för andra gången som USAs president. I flera år nu så har det varit en rörelse över världen där den liberala demokratin är på nedgång och mer auktoritära styren kommer till makten, vilket har fått filosofer och många andra att diskutera demokrati och kunskap. Det här att Trump kommer till makten igen, hur kommer det påverka filosofin? Johan, vad säger du?
Ja, alltså det har ju redan påverkat filosofin i med hans första gången han blev vald, och det knyter väl an lite till det jag redan nämnde, det här med den icke-ideala filosofin, att har man väl sån här starka rationalitetsideal och försöker tolka världen utifrån dem, så blir det ju fullständigt obegripligt varför en så stor mängd människor kan flockas runt Donald Trump. Och så att valet av Trump tror jag liksom sänder en sån här signal att ja, men vi måste nog tänka på mänskligt beslutsfattande, mänsklig kommunikation och mänsklig kunskapsbildning på lite mer komplexa och verklighetsnära sätt. Så att på det sättet skulle jag säga nästan att inom filosofiskt så var valet av Trump första gången hade faktiskt en positiv effekt på filosofin. Om än kanske inte på världen.
Vad säger ni andra?
2016 så rusade alla för att köpa The Origins of Totalitarianism i USA framförallt. Alltså den här boken av Hannah Arendt som kom ut början på 50-talet och som försökte beskriva det som hade hänt historiskt i Sovjet och i Nazi-Tyskland. Därför att man såg paralleller mellan det hon beskrev och det som Trump då inkorporerade. Och jag skulle säga att Hannah Arendt är ju fortfarande aktuell idag. Inte minst för att hon beskriver alltså den här otroligt sköra ställningen som vad hon kallar för factual truths har. Det vill säga det sätt som vi liksom berättar vår historia på, de gemensamma sanningar som vi delar är sköra för manipulation från politiskt håll genom propaganda, genom det hon då kallar för en typ av, ska jag säga, image making, det vill säga politiken har någon slags makt att liksom, alltså sätta propagandistiska sanningar före dessa, alltså våra gemensamma sanningar som vi tidigare har delat. Där tänker jag att filosofin fortfarande har en viktig uppgift, alltså som hon pekar på.
En intressant utveckling senaste tiden är att man har börjat ta de här auktoritära rörelserna på större allvar och försöka förstå dem i egen rätt. Därför att jag tror att tidigare, till exempel 2016, då var det ofta att man antingen kallade de här rörelserna för populister eller fascister. Så man använde begrepp från historien för att försöka förstå det här. Men jag tror att vad som har skett på sistone är att en ny typ av begreppsapparat, en ny typ av analytiska modeller för att förstå det här har växt fram. Och nu pratas om till exempel competitive authoritarianism är ju ett sånt begrepp, alltså att det handlar om en auktoritär ledare men som ändå verkar inom ramen för ett flerpartisystem med val, även om man då manipulerar de här valen. Eller det finns också, jag håller på att läsa nu en bok om personalized authority, eller att man helt enkelt inom ramen för ett demokratiskt system skapar en personkult eller partier som är verktyg för en person snarare än att partierna är institutioner.
Är det här nya idéer som kommer? Ja, du kanske nämnde det, Karim. För jag tänkte på just det här att Trump tillträder en andra gång. Väcker det nya filosofiska tankar eller är det en fortsättning på, ja, men, på det gamla?
Dels är det väl det att det sker en andra gång kanske ändå tar bort den här idén om att det här var någon slags parentes eller undantag. Och jag tror att en hel del av de responser som kom till den första omgången med Trump just behandlade ändå som någon slags konstigt undantag. Det behövde förklaras, men det var ändå något undantag och sen fanns det kanske en förhoppning om att sen skulle vi återgå till ett normalläge. Men att, och det är lite det som Karim också är inne på, att det krävs nu kanske ett ytterligare djupare teoretiserande kring det här. Och där man också kanske problematiserar den rådande ordningen mot vilken liksom Trump-väljarna och det finns ju liknande rörelser i andra länder, vänder sig. För jag skulle säga att det fanns ändå en tendens att vilja ha kvar en kanske lite idealiserad bild av den liberala demokratin och sen titta på hur kan folk vara motståndare till det här. Men att det naturligtvis finns olika problem med de samhällsbyggen som vi ser i många västländer och i de liberala demokratierna. Och att de problemen kanske ändå måste tas på lite större allvar än vad jag nog tycker att de gjordes första gången.
En förändring som ändå har skett när det gäller Trumps vinst nu, det är ju faktiskt också att det står ytterligare en figur vid hans sida, det vill säga Elon Musk. Och det på något sätt skulle jag säga ändå symbolisera någonting med det här Trump 2.0 som vi kanske har filosofin att förhålla sig till på ett nytt sätt. För vad Trumps styre innebär, det är ju också någon slags oreglerad kapitalism på ett betydligt nakna sätt. Och jag kan också se, tycker jag, att marxistiska och nymarxistisk filosofi har trätt fram på ett nytt sätt.
Jag tycker också att det är intressant att, och det här är ju inte helt nytt, men det har fått stort genomslag de senaste åren, är hur olika typer av väldigt, väldigt auktoritära och högerradikala filosofer och intellektuella strömningar har fått momentum i USA. Och framförallt kring kretsen kring Trumps Silicon Valley-kontakter då. Och då tänker jag huvudsakligen på Peter Thiel som anses vara en intellektuell i de här sammanhangen. Men runt honom så finns det många filosofer och teoretiker som har liksom artikulerat en väldigt skrämmande och väldigt mörk vision om hur det där framtiden ska se ut där. Man till exempel vill återinföra någon form av monarki. Det är väldigt extremt i en amerikansk kontext.
Men är det en typ av ideologi som nu finns liksom, ja, runt Donald,
precis,
Trump?
Precis. Dark Enlightenment kallas de.
Men en monarki kanske inte är så dumt.
Nej, de menar absolut monarki.
Absolut monarki, jag tänker det. Ja. Nej, för jag tänker på Hegel som menar att en så att säga, vanlig monarki snarare är en stabiliserande faktor. Han föreställer sig ju monarken som en symbol för en nation som egentligen inte står över andra, därför att monarken har inga fantastiska egenskaper, utan det är snarare liksom någon man identifierar sig på ett mer mänskligt plan.
Ja, vi lever ju själva i en monarki.
Ja.
Men just den här rollen som miljardärer har börjat spela i politiken, och det är ju dels personer som Peter Thiel, det är personer som Elon Musk, men även så här som Jeff Bezos som äger Washington Post och som stoppade Washington Posts ställningstagande för Kamala Harris. Det är någonting som inte riktigt fanns första gången och som nog förtjänar att diskuteras mer. Och där finns redan en pågående diskussion filosofiskt om det. Så redan i början på förra året så kom till exempel en holländsk filosof, Ingrid Robbins, ut med en bok, Limitarianism, som handlade om delvis av demokratiska skäl att man bör ha en gräns på rikedom. Hon sätter den på runt 100 miljoner kronor. Ingen behöver vara rikare än så. Man lever inte ett bättre liv för att man blir rikare än så. Däremot så får man uppoptionerat mycket makt. Så är man så rik som Elon Musk så kan man, siffrorna variera lite, så kan man då ösa in 2-3 miljarder kronor för att se till att Donald Trump blir vald. Och det är ju en ganska fet tumme som läggs på den demokratiska vågen. Så att den här liksom mycket mer offensiva hållningen som superförmögna personer har tagit, framförallt då i USA, den är ett stort demokratiskt problem.
Mm. Vi ska gå vidare mot fler brännande frågor, det här i filosofiska rummet, på en spaning nu för 2025. Med filosoferna Cecilia Sjöholm, Karim Jebari och Johan Brännmark. Och en annan sån brännande fråga är relationen mellan människan, andra djur och naturen. EUs klimattjänst Copernicus har konstaterat att förra året blev det varmaste hittills som man har uppmätt, med en temperaturökning på över 1,5 grad jämfört med tiden innan industrialiseringen. Många funderar över nya sätt för människan att förhålla sig till djur och natur. Är gränserna mellan människan och de andra djuren på väg att luckras upp? Cecilia, du intresserar dig ju för frågorna om hur människan ska förhålla sig till naturen och annat levande. Vad är det då som händer i filosofin? Vad är det för idéer som du tycker är mest spännande just nu?
De idéer som är mest spännande bygger, skulle jag säga, framförallt på att vi håller på att utveckla en förståelse om framförallt om banden som vi har till naturen. Och att det också är nödvändigt då att kanske förstå att, alltså, den mänskliga, vad man kallar det för exceptionalismen, är kanske någonting som man måste ifrågasätta. Vi vet att vi som mänskliga subjekt har ett medvetande. Vi har väldigt länge studerat hur vi kan identifiera det genom minnen, till exempel genom våra rationella förmågor och så vidare. Men ett medvetande kan ju se ut på betydligt många andra sätt. Och det är just precis det som filosofer och även etnologer inte minst studerar. Det har kommit en bok som jag inte har läst än, men som väldigt många pratar om just nu i Frankrike, som heter Attachement, av en etnolog som heter Stepanoff.
Beroende anknytning, kanske man kan...
Anknytningar kan man säga. Och han intresserar sig för domesticeringen, alltså vår relation till de tama djuren i olika historiska epoker och olika kulturer. Vad är det som händer egentligen i vår relation till djur när djuren blir så att säga tama? Vad är det för kommunikation som uppstår? Och på vilket sätt påverkar det mänskliga samhällen?
Vad är hans poäng?
Hans poäng är just det där att det är inte bara så att vi påverkar djuren, utan djuren påverkar också oss. Och påverkar våra samhällen på ett mer djupgående sätt än vad vi kanske brukar uppmärksamma.
Karim, du är ju också inne på det här med lite det som Cecilia nämnde här med medvetande, gränsen mellan människa och djur. Och du har också en bok som väntar.
Ja, senaste åren har det varit en väldigt stor... publicerats väldigt mycket om just icke-mänskliga djur och hur man ska förstå den här frågan om deras... kapacitet att uppleva lycka och lidande, eller deras välbefinnande helt enkelt. För vi vet att väldigt många djur är medvetna, men inte alla. Och vi vet att av de djuren som är medvetna kan några, men inte alla, uppleva affekt, alltså positiva eller negativa attityder till saker och ting som händer. Men frågan är då, vilken av de här är medvetandet? Är det det som har moralisk relevans för att vara ett moraliskt subjekt? Eller är förmågan eller möjligheten att känna positivt eller negativt, alltså affekt? Eller är det båda, och i så fall hur ska man förhålla de här sig till varandra? Och vilka djur är det vi pratar om? Nästan alla är överens om att ryggradsdjur är medvetna, åtminstone alla däggdjur. Men frågan är, när det kommer till dagsländor och dagmaskar och amöbor, var drar man gränsen? Och finns det en gräns att dra, eller är det mer flytande? Och hur ska man förstå de frågeställningarna? I december så kom det ut en bok som sammanställer mycket av forskningen som skett på LSE, London School of Economics, om de här frågorna, av en filosof som heter Jonathan Birch. De har ju varit inflytelserika både filosofiskt inom det här området men också politiskt, och deras rapporter har lett till bland annat att man har inkluderat bläckfiskar som ska honorary vertebrates, eller heders ryggradsdjur kan man säga, i olika djurskyddslagar.
Vad betyder det, heders ryggradsdjur?
Att de ska behandlas som ryggradsdjur. Mm. Trots att de då inte är det. De har också lett kampanjer som handlar om att mer human behandling av humrar och andra kräftdjur.
Och det här bara med att de ska betraktas som moraliska subjekt. Alltså att man ska ta hänsyn till dem.
Precis, ja. Precis.
Och vad tycker du är intressant då med den här boken och Birch tankar?
Jag tror att boken är intressant för att den... jag har inte sett det förut i alla fall, att den lägger fram ett systematiskt ramverk som kan användas då, eller det påstås att man kan använda det, för att besvara frågan. Är det här djuret medvetet i en moralisk signifikant bemärkelse? Det är ju en delvis empirisk fråga, så du måste ju... Men det här ramverket har en massa frågor om till exempel hur beter sig djuret, kan djuret lära sig och sådana saker. Och jag tycker det är väldigt djärvt och intressant grepp. Sen tror jag att ramverket inte alltid är så bra, men jag tycker att det är ett bra första steg.
Mm. Och som du säger, Karim, så har det kommit mycket forskning då som visar att många djur har förmågor som vi inte visste om, och som också kan ställa då nya krav på hur vi människor förhåller oss till de här djuren. Det har vi pratat om flera gånger tidigare här i filosofiska rummet, till exempel apropå filosofen Marta Nussbaums bok Rättvisa åt djuren. Kan man säga att gränsen mellan människan och djuren, eller de andra djuren, håller på att suddas ut? Är det något slags paradigmskifte rent av som vi går mot?
Ja, men det är ju två delar av den här ekvationen. Och det ena är ju det att liksom nyansera vår bild av de andra djuren. Men det andra handlar ju också om vår självförståelse. Och där tror jag att filosofin historiskt sett tyvärr har spelat en lite olycklig roll i att stärka den här exceptionalistiska idén att vi människor är något liksom helt distinkt från djuren då. Och bland annat då genom att teoretisera vårt handlingsliv i termer av rationella agenter och liknande. Då är det en kategori, djuren är definitivt inte med i den. Men börjar man förstå oss mer som en varelse av kött och blod och ser på liksom då känsloliv och också att vårt sätt att fungera har liksom olika lager som har evolverat fram gradvis, ja, men då får vi en idé om en kontinuitet istället. Så det är också vår självförståelse som behöver förändras och komma bort från den här idén om den skarpa gränsen mellan människor och andra djur. Och där tror jag filosofin har bidragit tyvärr till att stärka idén om att det är en sån gräns tidigare, men också filosofin kan bidra till att undergräva de idéerna.
Vad är det som är bra med att undergräva de idéerna?
Ja, falska helt enkelt. Och de står också i vägen för att adressera en rad så här miljöproblematiker där liksom idén om att det är vi människor som står i en slags särställning har lett till en bristande hänsyn till andra typer av miljöer, till andra varelser och så vidare.
Samtidigt så väcker det här helt nya filosofiska frågor. Så om vi säger till exempel att vi kommer fram till att rådjuren är kännande individer som lider och som är rädda och så vidare. Vad betyder det för vårt ansvar när det finns seriemördare där ute? Alltså vargar eller jägare. Visst, människan orsakar en stor andel av det lidande som djur åsamkas. Men de tama djuren är en väldigt liten andel av alla djur. Om man räknar med fiskar och insekter och kräftdjur och så vidare. Om de här djuren kan lida, då betyder det att det överväldigande majoriteten av allt lidande på den här planeten sker ute i det vilda. Och vad innebär det för ansvar för oss då? Och det är ju en väldigt, det är ju väldigt bisarrt kan man ju tycka. Men jag menar, det är dit argumenten leder om man börjar luckra upp de här gränserna.
Mm. Men jag tror framförallt att det väldigt mycket handlar om att vi utmanas i vår självförståelse också som människor, precis som ni påpekar här. Det handlar inte bara om att vi börjar förstå djuren på ett annat sätt med de medel som vi har, utan vi bör också förstå oss själva som människor på ett annat sätt. Och kanske också vad det är för någonting som filosofin har liksom fostrat, som ju väldigt ofta har använt djur som någon slags exempel på någonting som är distinkt från människor. Det vill säga man har använt djuren som liksom det andra, en kategori som är liksom någonting som är särskilt från människan för att människan då ska förstå sig själv. Exempelvis det kan att väldigt berömt gjorde ju detta. Alltså djuren har ingen själ, människan har en själ, var ju då tesen. Det i alla fall är någonting som vi inte kan göra längre idag. Även om liksom gränsen inte helt har uppluckats, så kan jag säga att det här dikotomiska sättet att tänka har ju gjort det.
Då går vi vidare samtidigt som vi stannar kvar lite i anknytning till naturen och djuren. För naturen var ju också ett stort tema inom romantiken. Och romantiken känns plötsligt ny och fräsch. Det var ju som att den fick nytt liv förra året. Det var en bok som låg högt på kritikernas listor, Fantastiska rebeller av Andrea Wolf, om den romantiska rörelsen i Jena för drygt 200 år sedan. Det var en omskriven utställning om romantikens sätt att se på Nationalmuseum i Stockholm. Och det var flera teaterpjäser om romantikens filosofi. Vad är det som gör romantiken aktuell och fräsch, tror ni?
om den är fräsch, jag vet inte. Men nej, men om man tar, vi har pratat tidigare om det här, liksom, de här politiska strömningarna som finns nu, så romantiken är ju mångfacetterad, men en aspekt av den var ju som en reaktion mot upplysningen. Och mycket av den här traditionella liberala demokratin har ju liksom på något sätt ställt sig i linje med upplysningsidéerna. Och det, även om man är vän av en del av de upplysningsidéerna, så kan de för långt dragna nog leda till problem och att olika aspekter av det mänskliga tappas bort. Så att en viss typ av reaktion här, och man ser ju också under den här perioden, den tyska romantiken, den är ju starkt förknippad med den tyska idealismen också. Så att det har ju funnits en koppling mellan romantiken som inriktning inom konsten, men även då filosofiska idéer som komplicerar bilden av hur vi är som människor.
Ja, för vad är det i sådana fall då för idéer hos romantiken som man då tycker är en relevant kritik av upplysningen och liberalismens idéer idag?
Ja, men alltså, en aspekt av det är ju problematiserandet av den här väldigt långt drivna universalismen som man hittar hos upplysningen. Och ett betonande av det lokala, det känsloladdade, men också av det subjektiva. Och det är aspekter som, driver man dem för långt så kan de leda till problem, men... Nu låter det som en hegelian här, men man är kanske, idealet är kanske någon slags balans eller syntes av de två.
Jag skulle säga kort, vad är så bra med romantiken och vad är det vi ser? Men jag skulle säga konsten, som ju är mitt fält också, som estet då, eller professor i estetik. Romantiken är också ett svar på Kant, och den här liksom uppdelningen mellan förstånd och förnuft som Kant bottades med sina kritiker, och där romantiken och den tyska idealismen och försökte hitta ett svar. Och liksom, om man skulle sammanfatta väldigt grovt, alltså i alla fall jag uppfattar det, och se förnuftet handlar väl om att man kan gå till någon slags vetenskap för att få svar på en massa frågor, medan det då man här för till förståndet, det blir ett konstigt begrepp kanske i det här sammanhanget, men det handlar väldigt mycket, tror jag, om att hitta mening. Och om det är någonting som intresserar oss hos romantikerna, så är det just att, ja, men de sökte mening, alltså på frågor som då inte kunde besvaras av förnuftet, helt enkelt, och leddes då in på konstens fält, där konsten blev någon slags medium liksom att hitta mening på existentiella frågor, på frågor som handlar om känslor, på frågor som handlar om naturen. Alltså ett helt nytt fält, kan man säga, utvecklades då, både igen, alltså i konsten och faktiskt också i filosofin genom romantiken. Och då är vi tillbaka lite grann, ska jag säga, bara till där vi började att det handlar om.
Samtidigt som särskilt Kant är ju komplex i det här sammanhanget, för att även om han på vissa sätt då är en så paradigmatisk upplysningsfilosof, så i hans estetik så förebråder han ju också idéer som sen blir framträdande under romantiken, med hans idé om den här intresselösa njutningen som skönhet kan ge, och därmed också skapar utrymme för konsten som någonting väldigt distinkt från bara en typ av hantverk. Och hans idéer om det sublima är ju också så här väldigt tydligt i samklang med den här typen av romantik som Caspar David Friedrich bland annat representerar. Så att Kant är en komplicerad tänkare här, men det går inte att förstå den tyska idealismen utan att se den som en reaktion på Kant. Och den är ju också väldigt sammanvävd med romantiken inom konsten.
Ja, verkligen. Och precis så, alltså det sublima som du nämner nu, det hänger ju också ihop med det här som vi började prata om idag. Det vill säga, hur ska vi förstå vår relation till naturen? Naturen är ju ofta sublim då i den romantiska föreställningsvärlden. Det vill säga, det är någonting som vi inte kan greppa, det är någonting som vi inte kan förstå. Men det hänger ihop med vårt eget sätt att se den. Ja. Så vi är liksom inte avdelade från den, utan en del av den, kan man säga.
Precis.
Vi får se om romantiken kommer vara fortsatt fräsch då även under detta år. Det här är Filosofiska rummet med filosoferna Cecilia Sjöholm, Karim Jebari och Johan Brännmark. Och vi är på spaning efter de mest brännande frågorna just nu och hur det här påverkar filosofin. Och vi har kommit till AI, artificiell intelligens. AI har blivit en del av vardagen för många, med AI-bilder i sociala medier och chattrobotar som en del av arbetslivet och som också tvingar universiteten att göra om sina tentarutiner. Samtidigt fortsätter varningarna för en science fiction-dystopi, att AI kan komma att ta över och förgöra människan. Senast var det Nobelpristagaren i fysik, Geoffrey Hinton, som varnade. Men är det inte så att varningarna är färre och att den existentiella rädslan inför en superintelligent AI tar mindre plats nu jämfört med för ett par år sedan? Karim, du som följer AI-utvecklingen, vad säger du? Har varningarna glesnat?
Ja, det beror på lite hur man ser det, men alltså, det var ju en väldigt stor hype för 5-6 år sedan kring de här varningarna. Men det som har hänt de senaste 2 åren sen ChatGPT kom ut är att några av de här liksom mest centralt belägna personerna inom techvärlden har blivit mycket, mycket mer pessimistiska. Och de har flyttat fram sina tidslinjer, så att säga. Så om diskursen 2020 eller 2018 var AI kommer någon gång inom det här seklet att ta över, och det var en stor diskussion bland filosofer och så vidare, så har den idag förskjutits till Silicon Valley, och den har också förskjutits fram i tiden. Så Sam Altman, som är chef för OpenAI då, som har gjort ChatGPT, skrev i ett blogginlägg att han trodde att generell intelligens skulle komma redan i år. Och tidigare har personer från den kretsen har liksom också sagt att 2027 eller så. Så att det är väldigt, väldigt nära i tid. Alltså, jag håller ju inte med dem. Men det är ju väldigt positivt ur mitt perspektiv att de gör prediktioner som ligger så nära i tiden. För då kommer vi kunna veta om de hade rätt eller om de bara pratar skit ganska snart. Så att det är ju bra.
De saker som har hänt inom AI, då är det framförallt generativ AI. AI som är bra på att sammanställa existerande information på olika sätt. Skapa kanske rent av nya saker, men som ändå är grundat i en typ av sannolikhetsbedömningar hur saker och ting borde se ut givet den information som finns. Det är någonting annat än superintelligens, och Och det är någonting som det nog finns en rad väldigt konkreta tillämpningar av. Så att det finns liksom olika debatter man kan ha. En är de här liksom verkliga katastrofscenarierna. En annan typ av debatt är liksom, hur ska vi integrera de här tillämpningarna som redan nu finns och som kommer naturligtvis att förbättras. Så även utan att ske de här ytterligare kliven så har vi redan nu AI-tillämpningar som kommer att kunna integreras i mängder av typ av arbeten. Så tidigare så har vi haft robotisering som har kanske förändrat industrin. Men nu, det finns en stor sektor av, vad ska jag säga, informationsarbetare som mycket möjligt kan ersättas av AI. Det är liksom inte bara ett sånt här möjligt scenario, utan det är verkligen någonting som vi mycket mer direkt står för. Så att, jag skulle vilja se också att diskussionen kanske gick från att de här lite mer sci-fi katastrofscenarierna till liksom de här faktiska tillämpningarna. Hur ska vi göra med det här? Mm. För att det är, vi har ju redan sett då, jag menar, vi har pratat tidigare om de här reaktionerna mot den rådande samhällsordning som finns. Ja, men de har ju delvis drivits av industrialiseringen, av att mängder av människor har förlorat sina jobb, städerna där de bor är på dekis. Och vad händer om vi ytterligare driver det här i tanken om att här sker en effektivisering, men när man tar jobb från människor så tar man också kanske mening från människor. Mm. Och det är någonting som inte riktigt ryms i de här traditionella ekonomiska modellerna, men som fortfarande då är uppenbarligen väldigt viktigt.
Visst. Mm. Och sen finns det ju också hur man använder AI. Jag håller helt med Johan om att vi borde egentligen diskutera de här liksom tillämpningen av AI. Så en sån tillämpning som diskuteras väldigt mycket, det är ju i vilken mån man kan använda AI inom offentligheten och beslutsfattande om vem som ska få bostadsbidrag eller A-kassa eller sådana saker. Och där tillkommer massa svårigheter som har att göra med rättssäkerhet och vad innebär en rättsstat? Vad innebär det? Alltså, kan en AI tillämpa lagen? Och vad innebär det att tillämpa lagen när AI liksom predicerar nästa ord i en mening? Är det att tillämpa lagen? Eller är det någonting helt annat? Och, ja, så att det finns ju massa sådana spännande aspekter också. Ja.
Och det är ju i förlängningen kanske potentiellt en demokratifråga också. Ja. Om jag inte sitter bakom ratten i en självkörande bil, då är det kanske en mindre fråga. Men om vi inte längre sitter bakom ratten i hur samhället fungerar, då är det potentiellt en mycket större fråga.
Jag tänker, för att gå tillbaka till frågan om vi ser liksom dystopiska visioner om hur AI kan påverka oss, så skulle jag säga att diskussionen har blivit mer differentierad. Jag tänker på två verk här faktiskt. Alltså dels en bok av Achille Mbembe som kom 24 som heter Brutalism, som är väldigt, väldigt mörk. Och som beskriver någon slags sammanblandning mellan människa och maskin, hur kapitalismen tar över allt, hur vi liksom bara står inför någon slags fall som inte bara har med AI gör, men också med en helt brutal kapitalism som med hjälp av, kan man säga, olika typer av AI-genererade medel tar över våra liv. Det är en oerhört mörk bok. Men sen så finns det också en annan diskussion inom mitt fält som handlar om AI och konst. Och där frågan för ett tag sedan, alltså var kanske lite naivt ställt, kan AI producera konst? Blir det lika bra som en riktig konstnär? Vilket jag inte tycker, alltså det är kanske inte riktigt en intressant fråga. Men det finns då en filosof som heter Alva Noe från USA, och han ser estetik och filosofi som helt och hållet sammantvinnat. Och han menar då att just konsten ställer det mänskliga medvetandet inför ett behov av att tänka om, organisera om sig, börja se världen på ett nytt sätt. Och det visar på något sätt på det mänskliga medvetandets, alltså tydliga distinktion från AI. Alltså konsten kan göra någonting med oss som visar på att vi ändå är väldigt särskilda från det här AI-genererade förnuftet och så vidare. Och på något sätt så blir detta en väldigt hoppfull bok, skulle jag säga.
Vilka blir de nya frågorna, eller de hetaste frågorna, eller mest omdiskuterade AI-frågorna, tror ni, nu under kommande år när det gäller filosofi och AI? Mm.
Så jag tror att vi har pratat mycket om liksom praktisk filosofi, alltså frågor som har att göra med politik, med demokrati, med estetik och etik. Men jag tror också att AI kommer att väcka många frågor som har att göra med vetenskapsteori och kunskapsteori. Så till exempel, det finns en väldigt lång diskussion bland filosofer om kunskap är medfödd eller om det finns liksom underliggande strukturer som är nödvändiga för att vi ska kunna veta saker och ting om världen. Eller om människor är så att säga tomma ark. Det är en idé som associeras med Locke. Vita blad och sen ser vi saker och ting och skapar begrepp utifrån det. Och vad machine learning eller den här nya typen av AI är, visar ju att det här är ju så nära ett tomt ark man kan komma. De här algoritmerna börjar helt nollställda. Det finns noll i dem innan man börjar träna dem. Och sen genom träning så kan de ändå skriva väldigt sofistikerade texter. Så jag tänker att den typen av tekniska innovationer ställer en del av de här gamla frågorna i ett nytt ljus. Det är alltid intressant.
Ja, ser man på universiteten och lite den typen av undervisning vi gör, så är det ju så att AI ses ju i stor utsträckning som ett typ av hot, för den gör möjlighet till fusk på hemtentor, uppsatser och liknande. Men jag menar, det finns ju också en diskussion om huruvida det här då är ett, eller kan vara ett verktyg som kan underlätta arbetet. Det är ungefär som att vi accepterar rättstavningsfunktioner i våra ordbehandlingsprogram och liknande. Så kanske AI-stöd kan göra oss mer produktiva, smartare och bättre. Men här är ju någon slags glidande skala här, från när är det här ett stöd som gör mig bättre och när produceras någonting som jag kanske knappt ens förstår, utan det är liksom i stor utsträckning AI. Och var drar vi den gränsen? Det är liksom en sån här central fråga, åtminstone då på universitet, men misstänker även på många andra områden också.
Om vi tittar framåt för samhället och filosofin i stort, vilken roll tycker ni att filosofin ska ha i det offentliga samtalet? Vad kan filosofin bidra med, Cecilia?
Det finns ett citat av Rimbaud som säger att poesin ska inte följa historien, den ska vara framför den. Och det kan vi känna lite grann. Alltså när du ställde den här frågan om Trump, så kände jag lite, ja, men kan inte filosofiska rummet vara Trump-fritt rum i alla fall? Kan vi inte prata om andra saker? Men givetvis så är det också relevant för filosofin. Och i filosofi så ingår ju också någon typ av omvärldsbevakning, om man säger så. Men jag skulle kanske önska att filosofin också har förmågan att ställa frågor som den alltid har gjort, alltså traditionella frågor kring vad ett medvetande, vad är ett subjekt, på vilket sätt ska vi organisera våra gemenskaper och inte vara beroende från att bara analysera det som redan har hänt, så att säga. Och då börja diskutera på sina egna villkor.
Håller ni med om att det är så?
Ja, alltså jag tycker det är väldigt viktigt att hålla kvar vid de här, alltså, klassiska frågorna som filosofin diskuterar, men också att då helt ständigt kunna uppdatera dem i ljuset av hur samhället utvecklar sig. Men jag skulle också vilja betona att filosofin, till skillnad från väldigt många andra discipliner, där man framförallt tittar på saker som redan har hänt, saker som redan producerats och försöker förstå dem, så är filosofin en disciplin där man systematiskt också försöker tänka på möjligheter. Så att saker som skulle kunna vara. Och många av de saker som vi pratat om idag, det handlar ju om så här möjliga samhällsutvecklingar. Och vi behöver kunna tänka systematiskt om dem. Så därför ser jag som att i den här typen av, som det tycks nu ändå, brytningspunkt kanske mellan olika samhällssystem som vi befinner oss nu, Då tycker jag som filosof då, i sig, men att filosofin har en extra viktig roll att spela, just för att den erbjuder det här utrymmet att tänka systematiskt kring de här frågorna.
Jag tänker att filosofin har alltid haft möjlighet som vissa discipliner saknar, eller de flesta discipliner saknar, och det är just vi är väldigt bra på argumentationsanalys, på att ta fram distinktioner och på att ifrågasätta och undergräva maktens språk och maktens förenklingar eller vilseledande argumentation. Och tyvärr så har ju filosofer i historien allt för ofta tjänat makten snarare än att varit att vara de som har varit sanningssägare. Så min förhoppning är att filosofer kan vara den vitala del av oppositionen som både demokratier och diktaturer behöver.
Vi lever ju i en tid med många osäkerheter, inte bara AI och demokratins nedgång, utan också säkerhetshot och krig närvarande. Kan filosofin hjälpa till att göra världen säkrare, bättre, fredligare?
Det är något tungt krav att lägga på filosofin, att den ska kunna producera fred och säkerhet. Men den kan naturligtvis vara ett utrymme för att tänka kring fred och säkerhet och vad det skulle göra. Och där finns en tradition av det. Kant, som vi pratat om tidigare, i Eviga freden, är ju ett exempel på någon som just skisserar så här, baserat i historisk utveckling, tittar framåt på en möjlig historisk utveckling och hur den skulle kunna bli fredlig. För det är ju, ska vi ha en fredligare värld så måste vi ju, vi måste hitta möjliga utvecklingar, möjliga vägar dit. Och återigen så är det, där är någonting som filosofin förhoppningsvis kan bidra, men det är naturligtvis inte filosofin ensamt om, men ändå, där har filosofin kanske lite extra mycket att bidra med. Det är det här att tänka kring sådana alternativa möjligheter.
Jag tänker att man får sätta in filosofin i en slags ekologi av olika vetenskaper kanske. Och apropå det du säger här, så filosofin har ju också bidragit till att tänka inte minst om mänskliga rättigheter. Vad är det för någonting? Och det är väl kanske också någonting som filosofin är alltså lite ensam om att göra. Just att hela tiden återkomma till den här frågan. Vad är en människa? Vad är ett mänskligt subjekt? Vad är ett medvetande? Och att liksom renodla dessa frågor. På gott och på ont kanske. Men att i alla fall så ger filosofin ett rum och en möjlighet att fundera kring detta. Men jag vill också lägga till någonting annat. Och det har att göra med hot. Alltså filosofin är väl på många sätt också själv hotad, inte minst. Alltså vi har sett nedläggningar av filosofidepartement, filosofiavdelningar liksom på en väldig massa universitet i den anglosaxiska världen och i USA. Därför att filosofi är liksom inte mer att producera någonting samhällsnyttigt på ett sätt som man kan peka på som många universitetsledningar och politiska ledningar vill ha. Och där tänker jag att det är alltså oerhört viktigt, inte minst då för filosofen att faktiskt också försvara sin egen verksamhet genom att liksom begära det här rummet helt enkelt. Att vi pratar om saker som bara filosofin kan prata om.
Karim, tänkte inför det här samtalet så sa du att den osäkerheten som filosofin kan hjälpa till att bena upp också handlar om internationella relationer. Kan det liksom vara en hjälp i det här sammanhanget?
Jo, men jag tror det. Jag tror att vad filosoferna kan vara bra på, det är att hjälpa oss att förstå vad vi inte förstår. Utveckla begrepp eller mental liksom, ramverk för att förstå och kategorisera saker och ting som annars är obegripliga. Och då kan man kanske göra dem inte kanske nödvändigtvis begripliga, men att man kan förstå var vår kunskap börjar och slutar. Och det kan vara otroligt värdefullt. Så jag tror att det finns en väldigt bra tradition inom filosofin att man liksom hyllar eftertanken. Alltså om man vänder på det här aforismen don't think, act, så tror jag att filosofer ofta stått för don't act, think. Och jag tror att i en tid som denna när saker och ting till sinus rör sig så fort och där det ställs krav på politiker att göra någonting och där de handlingarna, alltså den här impulsen att handla och visa sig handlingskraftig i så många fall kan leda så katastrofalt fel, så tror jag att det är inte så dumt att ha filosofer som säger att ja, vi kanske ska tänka efter lite grann.
Det är dags att sätta punkt för filosofiska rummet om filosofiska trender och tankar 2025. Och de som har spott och rått är Johan Brännmark, docent i filosofi vid Stockholms universitet, Cecilia Sjöholm, professor i estetik vid Södertörns högskola och Karim Jebari som är filosof vid Institutet för framtidsstudier. Tekniker var Christer Chanel, producent Marie Liljedahl och jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Nytt för i år är att filosofiska rummet kommer med ett nytt avsnitt varannan vecka året runt. Och om 2 veckor då handlar det om filosofins stora relationsjunkie, Hegel. Vi hörs då. Ha det så bra.